Vi håller på att bekanta oss lite grann med glädjen i Gud. Och vi ska bläddra till Lukas evangeliets 10:e kapitel. Jesus hade skickat ut några team för att evangelisera. Och så står det så här i den 17:e versen. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Ja, här möter vi nu 72 lärjungar. Och de har varit ute och de har gjort fantastiska, karismatiska erfarenheter. De uttalade Jesu namn. Och människor blev befriade från allt möjligt betryck. Andemakter har farit ut, kanske delvis med höga rop och under stor dramatik. Människor har blivit befriade. De har fått se underbara ting hända. Och nu är de så glada så de är alldeles självlysande. Och det unnar vi dem gärna. Det gör Jesus också. Han gläds med dem. Samtidigt utfärdar han en liten varning. Han lägger inte ut texten särskilt mycket. Det gör ju Jesus ganska sällan. Utan han släpper en liten försöksballong och ser om någon fångar upp den. Och jag tänkte vi skulle göra det idag. Fånga upp den ballongen. Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Det är ju viktigt att det finns glädje i Guds församling. Du, om det inte gör det, då måste vi säga: här är något allvarligt på tok. När det glada budskapet är mera deprimerande än glädjande, då har det ju förlorat någonting av sin livsnerv, av sitt viktigaste innehåll. Men problemet är kanske inte bara detta att det ska vara glädje i Guds församling, utan att det finns olika sorters glädje. Och att det finns en glädje som så att säga är utan biverkningar och som Jesus varmt anbefaller. Och det finns en glädje som han manar oss att se upp med. Gläd er inte över att andarna lyder er. Vi kan så lätt få vår stora glädje i resultat, i händelser. Och vi är inte förbjudna den glädjen. Vi måste bara vara medvetna om att det finns en högre glädje, en större glädje och en viktigare glädje. En glädjen över den ena eller andra segern, det ena eller andra resultatet. Segerglädjen får inte fördunkla barnaskapets glädje. Detta att våra namn är skrivna i himlen. Det finns en segerglädje. Lukas 15:7. Och den glädjen får vi verkligen lov att delta i. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Åh, vilken glädje det kan bli i himlen när en enda människa blir frälst. Och vi är fullt välkomna att delta i den glädjen. Kan änglarna glädja sig så kan vi. Och ändå finns ju varningen där. Därför det finns tider då det är glest mellan omvändelserna. Och vi tappar ju glädjen i Guds församling om hela vår glädje är förankrad i resultatet. Det finns tider då vi ser mycket och det finns tider då vi ser lite. Det finns tider då man sår med tårar och det finns tider då man skördar med jubel. Och om vi inte är förankrade i en glädje bortanför resultatet så klarar vi inte torkans tider, de svåra tiderna. Gläd er inte över att andarna är er underordningar utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Vi har ju snuddat vid det ett par gånger redan under detta arsamet och nu ska vi läsa den texten och begrunda den lite grann. Filipperbrevet 4. I fjärde versen säger ju Paulus så här: gläd er alltid i Herren. Och det betyder ju kanske inte bara detta att du får aldrig gråta och en kristen är aldrig ledsen eller orolig eller så här. Pytsande vet vi att vi är ibland. Men när vi söker glädje så tror jag det är viktigt att vi söker den glädjen så att säga allra längst in i det djupaste källflödet i Herren själv. Det är alltid den glädjen vi söker helst av allt. Glädjen i att lära känna honom som känner oss. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt, att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Nu är det ju så att vi har våra älsklingstexter. De börjar alltid på samma ställe och de slutar alltid på samma ställe. Och på det sättet sönderfaller ju ofta Bibelns böcker i små snuttar. Och det här är ju en sån snutt som vi har läst nu. Men jag tror vi ska läsa ett par verser till. Därför då blir det intressant. Kanske på ett nytt sätt. Så därför tar vi sats ifrån första versen i fjärde kapitlet och plussar på den här snutten nu med det som jag tror är själva brevets ärende. Paulus skriver: stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyke att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig också som är en verklig vän ber jag, hjälp dem, till de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Ja, Paulus, han sitter ju i fängelse när han skriver det här brevet. Och han har fått en gåva ifrån vännerna i Filippi. Epafroditus och grabbarna har kommit med den här gåvan och Paulus skickar nu ett tackbrev. Och smart som han är, Paulus, så inte bara tackar han, utan han kommer också med lite undervisning. Och detta glädjens brev skrivet i ett fängelse, det tror jag är ett stycke undervisning till vännerna i Filippi. Kanske var det så att det börjar dyka upp splittring i församlingen. Evodia och Syntyke, som har kämpat för evangeliets sak tillsammans med Paulus, är inte längre eniga med varandra. De drar åt olika håll. Sånt har hänt både dessförinnan och dess efter med. Vi är ganska vana vid det i våra församlingar. Friska viljor drar åt alla möjliga håll. Och Paulus, han är inställd på att det är lättare att stämma i bäcken än i ån. Jag tror han skriver hela detta långa brev inte bara för att tacka för gåvan, utan också för att passa på tillfället. Nu när jag tackar för gåvan så kan jag verkligen lära dem någonting om vad enighet är. Gläd er alltid i Herren, säger han. Ty när vi börjar glädja oss i resultatet, då kommer biverkningarna. Den ene har sitt projekt och den andra har ett annat. Och det dröjer inte länge förrän projekten har vuxit och blivit revir. Och när de har blivit revir så har det gått prestige i det hela. Och sen så börjar man på olika sätt att befästa sitt revir och riva ner den andres. Och efter ett tag så är pratet igång. Alla pratar om den som inte är närvarande. Efter ett tag rämnar hela församlingen och någon tågar iväg och går tvärs över gatan och öppnar eget. Det där har vi varit med om många gånger i kyrkohistorien. Och det är konstigt att vi aldrig lär oss. Hur gör man när man stämmer i bäcken hellre än att stämma i ån? Rätt sorts glädje, säger Paulus. Du, om vi gläder oss i Herren, då kan vi vara eniga. Men om vi gläder oss i resultatet, eller som det numera heter på fromt språk, i våra visioner. För det låter ju stå som det var Herren som låg bakom. Och det kan det ju vara ibland. Men om visionerna leder till att vi blir fiender, så undrar jag hur mycket Herrens ande egentligen var med i visionerna. Eller om det inte snarare skulle kallas hallucinationer ibland. någon sorts allmän rundgång i ett överhettat nervsystem. Att stå fasta i Herren, att vara eniga i Herren, ja, det bygger på att ha sin glädje i Herren. Och Paulus lägger ut texten nu lite grann. Han säger, det betyder ju rent praktiskt detta. Att jag kan ha allt och kan mista allt. Och det är ju det som vi får testa oss inför. Kan jag lägga ner mina visioner? Kan jag lägga ner mina projekt? Du vet, om Herren har gett dig en vision och det verkligen var Herren, jag lovar dig att den kommer att bli gjord även om du stretar emot. Det finns gott om exempel på det i Bibeln. Folk som gjorde vad de kunde för att sabotera Guds vision och Gud fick som han ville i alla fall. Och trodde mig inte, så läs profeten Jona. Det blåste nog väldigt. Och till sist var de ju tvungna att slänga Jona i spat för att det blåste så. Han trodde han skulle komma undan Jona pytsan heller. Hade Gud sagt att han skulle gå till Nineve, så visst kom han till Nineve. Konungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han för den vart helst han vill. Det betyder ju inte att du medvetet ska sabotera allting som Gud säger till dig. Men jag bara menar så här, att ibland ser man människor som har sagt sig ha fått en vision och som aggressivt försvarar sin vision, ungefär som det var deras plikt på något sätt att hjälpa Gud och få den genomförd. Det behöver vi inte. Det Gud har bestämt, det kommer nog att ske. Och vi kan ha ett ganska avspänt förhållande till våra visioner, våra tankar om framtiden. Var det Gud, så var det. Och då kan vi glädja oss, inte i resultaten och visionerna och målsättningarna och projekten, inte i vår statistik över hur många som blev si eller hur många som det hände så med. Du minns väl den gången då David fick för sig att han skulle räkna Guds folk för en siffra på sin makt och härlighet. Det slutade inte så väldigt bra precis. Och jag tror att Gud har inte ändrat sig sedan dess. Det är alltid farligt att ha sin glädje i resultat. Om det inte finns en glädje bortanför resultatet, då ligger vi illa till. Då är riskerna stora att vi är på väg ut i köttet, att vi är på väg ut i splittring och ovänskap. Och när vi nu ändå backar lite i Filipperbrevet, så kan vi ju backa lite till. En bit in i tredje kapitlet. 17 versen. Ta mig till föredöme allesammans. Och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Det är ju lite oklart vad Paulus talar om här. Eller vilka Paulus talar om. Om det är så att säga de som aldrig går i kyrkan och har buken till sin Gud. Eller om Paulus gråter över dem som har lärt känna Kristus, men blir så upptagna av de glädjeämnen som så att säga kanske inom församlingens ram hör denna jorden till. Att de på nytt viker av. De som så att säga inte kan tjäna Kristus utan ändå till sist måste tjäna sig själva. Därför att de måste stimulera sig själva med olika fromma statistiker och resultat. Jag tror att Paulus talar om den gruppen av människor. De som är så upptagna med att glädja sig över väckelsen. Att de djupast sett har tappat glädjen i Gud. De lever så att det slutar i fördärvet. Ja, jag tror att när den här glädjen blir den dominerande, så att den börjar så att säga tränga bort barnaskapets glädje, den enkla glädjen över att jag har min synd förlåten och jag är på väg till mitt hemland och att jag därför är beredd att dela Kristi lidanden här och nu. Om den glädjen liksom tar över, så vill jag påminna lite om det jag sa igår. Att glädjen i Gud, den kan mätta oss. Men denna världens glädjeämnen lämnar alltid tomhet efter sig. Och kännetecknas av detta att vi blir aldrig mätta, vi får aldrig nog. Vi måste alltid ha mer. När vi med olika andliga glädjeämnen börjar stimulera oss själva, så inträder det här tillståndet att vi får inte nog. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, säger Jesus till lärjungarna, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. När glädjen över att andarna är oss underdåniga, när den börjar ta över, då ser man att det finns något väldigt kötsligt i det här, i den glädjen. Därför att på något sätt så följer den samma mönster som glädjen i flaskan och glädjen i racerbilar och glädjen i prylar och ägodelar. Den på något sätt växer den över huvudet. Man måste hela tiden öka dosen för att stimulera sig själv. Det finns en sorts exorcisternas yrkessjukdom. Och den består för det första i att man ser demoner överallt. Allt är demoner. Det är demoner i tavlor och det är demoner i förgasare och det är demoner i jag vet inte vad. Om tvättmaskinen brummar så är det en demon i tvättmaskinen och så här. Man blir alldeles tokig efter ett tag. Och allt ska då lösas med auktoritet. Vi ska nu gå emot och vi ska ta auktoritet och vi ska stå på och vi ska gå på och vi ska trampa och vi ska stampa och vi ska hoppa och vi ska skutta. Och vi ska sparka och vi ska boxa så vi ska, ja. Och allt det där, det lägger sig som en hårdhet i människosinnet. Efter ett tag utvecklas också det till en växande självsvåldighet över människor och situationer. Så har man blivit maktfullkomlig. När vi ändå är i Filipperbrevet 3 kan vi ju backa lite till. Vi behöver kanske inte läsa texten, jag förutsätter att den är bekant. Men Paulus berättar ju om sin egen omvändelse i början av tredje kapitlet. Hur oerhört ivrig han var som farisé. Och hur han sen kom att räkna allt det som hade varit dyrbart för honom, det räknar han som en förlust, som ett avskräde, som något som han aktivt måste kasta ifrån sig för att kunna komma rätt. Det han hade sin glädje i, sin fromma glädje i, det var ju till sist något som gjorde honom till en mördare. Han hade blivit så hård, också så hård emot människor, att han var beredd att både låta döda människor och sätta dem i fängelse. Nu har vi en väldigt naiv föreställning. Vi har många naiva föreställningar om farisismen. Därför vi har tjatat så mycket om hur många steg man får ta på sabbaten. Och sådana är ju inte vi. Vi springer ju som tättingar och skottspolar och skollade råttor fram och tillbaka på sabbaten. Så att vi är ju inga fariséer, eller hur? Vi är ju inte ens i riskzonen. Nej. Kanske inte när det gäller steg på sabbaten. Men om vi säger så här, att de hade sin glädje i det de kunde uträtta för Gud. Så kanske vi kan förstå att det här med fariseism, det är lite grann av en kameleont. Den kan anta många färger. Och sätter du kameleonten på ett spräckligt täcke så blir han spräcklig. Resultatglädjen gör oss till fariser och skapar samma hårdhet och samma splittring i Guds församling nu som den gjorde då. Därför att vi kan ju inte låta bli, när resultaten infinner sig, att jämföra den enes resultat med den andres resultat. Och så får vi ett A-lag och så får vi ett B-lag. Vi får elitsoldater och vi får malajer. Kronvrak. Och det hör ju inte Guds rike till. Jämförelsen mellan människor har ju inte med Guds rike att göra. Kraftgärningarna och kraftverkningarna är många handa, men anden är nog densamma. Nådegåvorna är många handa, men anden är nog densamma. Och att jämföra äpplen med päron är ju alltid dumt. Men när vi börjar att göra så, så kommer ju splittring. Därför att det är ju då som vi får våra idealföreställningar. Man ska vara som honom eller man ska vara som henne. Man ska profetera precis som den, eller man ska dela ut matpaket precis som den, eller man ska engagera sig för freden precis som den. Och vi kan mycket väl bli inspirerade av varandra. Paulus säger ju det också, ta mig till föredöme, säger han. Men därmed menar han ju inte att alla i församlingen ska gå omkring som små paulusar, eller vad man nu ska kalla det. Någon sorts miniatyrkopier. Eller karikatyrer. Utan han vill bara mana dem. Lär er av mitt sätt att glädjas. Kan ni glädja er i livet på samma sätt som jag, så blir det inget problem med splittring. Det blir inget problem med maktkamp i Guds församling. Då finns enigheten och då finns glädje. Jämförelsen leder till stolthet och stoltheten leder till splittring. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, säger Jesus. Jag har träffat en del människor som har fått vara med om att befria personer ifrån andemakters betryck. Jag kan försäkra, det är ganska ovanligt att någon som har varit med om det för första gången inte svävar så att säga 10 centimeter ovanför havsytan. Man flyger fram. Jag minns hur salig jag var själv första gången jag fick vara med om att en människa blev fri från demoner. Det ligger en väldig varning i det här från Jesus sida. Åh, vilka frestelser man utsätts för. Frestelsen att glädja sig på fel sätt. Och att förlora ödmjukheten. När de stora resultaten kommer. När man ser de dramatiska förändringarna. Åh, vilka frestelser. Och eftersom vi nästan alla faller för de frestelserna. Jag gjorde det med dunder och brak. Så ska man också räkna med att oj, vilka smällar det kan bli. Och salig är den som får en ordentlig smäll. När han faller för den frestelsen. Därför att han har chansen att nyktra till. Ve den som inte får en smäll på ett tidigt stadium. Utan som flyger vidare som om inget hade hänt. Han kan flippa ut och bli en falsk profet. Du vet, ingen människa väljer att bli en farisé. Och ingen människa väljer att bli en falsk profet. Har du träffat någon som satt sig ner vid sina sinnens fulla bruk och sagt: ja, herre, jag tror jag ska välja att bli en hycklare. Nej, så går det ju inte till. Och det är inte så hemskt ofta heller man möter folk som riktigt under bön och fasta och under stor vånda till sist bestämmer sig för att bli en falsk profet. Nej, så går det aldrig till. Utan det är ofta så att det som börjar allra mest lovande spårar ur. Lite omärkligt i början. Frestelsen kommer. Åh, det är något särskilt med dig, du. Du är en väldigt fin karismatiker. Ja, jag har nog fattat det här med nådegåvorna. Ja, ja, det har jag nog gjort, ja. Ja, det har du rätt i. Och så växer det här lite undan för undan. Det börjar i liten skala. Och så vänjer man sig vid det. Och så kommer en liten frestelse till. Och så vänjer man sig vid det. Rätt snart kan man tillåta sig både det ena och det andra. Även både Bibeln och kyrkohistorien är full av gestalter som börjat väldigt lovande och till sist flippat ut totalt. Kung Saul, du vet, han blev så andedöpt så alla tappade hakan, är och Kis son bland profeterna. Jo då, han dansade runt med profeterna och profeterade. Han fick ett nytt hjärta, stod det i första Samuelsboken 10. Men det såg man inte mycket av sen. Sen skötte han allt efter eget huvud i alla fall. Och till sist så måste Gud skicka profeten Samuel och säga till honom att du får inte längre vara kung. Då sitter han ändå kvar på tron. Så upprorisk har han vid det laget blivit mot Gud. Eller Salomo, som fick en sån vishetens gåva så folk åkte långa sträckor bara för att titta på karln. Och höra på honom. Och ha med sig kameler och kryddor och guld och allt vad det var. Drottningen av Saba som säger till Salomos slavar och upppassar att lyckliga ni som får höra honom varenda dag. Ja visst. Till sist flippar karn ut och blir avgudadyrkare. Man undrar, hur gick det till? Ja. Det är bara en fråga om ett litet glädjebyte. När inte ens yppersta glädje längre handlar om att ens namn är skrivet i himlen. Vi ska ta och slå upp en annan text. Bara för att ni ska se att det finns många exempel på det här. Andra krönikeboken 26. Andra krönikeboken 26. Där möter vi en kung som heter Uzzia. Bibelsprängda som ni är, så minns ni säkert att i det år då kung Uzzia dog fick jag se Herren sittande på en hög tron. Och dörrtrösklarnas fästen darrade. Jesaja får se Herren i templet i det år då kung Uzzia dog. Denna gång ungefär 750 före Kristus. Vi ska bekanta oss med kung Uzzia. Han började så bra och slutade så dåligt. Tredje vers. Uzzia var 16 år gammal när han blev kung och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekilja från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Och han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som gav akt på Guds syner. Och så länge han sökte Herren lät Gud det gå honom väl. Vi hoppar till 16:e versen. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt. Så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Uzzia och sa till honom: det åligger inte dig, Uzzia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna Arons söner som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, till du har begått en förbrytelse, och Herren Gud skall inte låta detta bli dig till ära. Då får Uzzia ut i vrede där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han får ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. När överste prästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan drev de strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut, eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Uzzia spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, till han var utesluten från Herrens hus. Hans son Jotam förestod då kungens hus och skipade rätt åt folket i landet. När han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt. Hur mycket framgång tål du och jag? Hur mycket odelad och ogrumlad framgång klarar du och jag? Jag tror att vår kapacitet att tåla ogrumlad framgång är mycket mindre än vi tror. Katastrofalt mycket mindre än vi tror. Därför att konsten handlar ju om att kunna erfara framgång utan att glädjas åt framgången. Det är svårt. Men vad viktigt det är för att man ska behålla balansen. Vad viktigt det är för att inte renheten ska gå förlorad. Hur blir man en falsk profet? Man får en framgång som man inte klarar. Så enkelt är det. Man får en framgång som man inte klarar. Första Mosebok, 3:e kapitlet och 6:e versen. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Åh, vad fint det var, det trädet. Alla andra träd förbleknade. Åh, vilken lust och vilken glädje. Jag måste få äta. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan gläd er över att era namn var skrivna i himlen. Kunskapens träd om gott och ont. Inte på gott och ont, utan om gott och ont. Människan fick en kunskap. Människan hade redan en kunskap. Människan kände Gud. Att ha kunskap om den god, det är fint det. Gläd er i Herren alltid. Hur gläder man sig i Herren? Jo, när min kunskap växer om honom som är god, då växer min glädje i Herren. Men nu sker ett byte. Ett byte av glädje och ett byte av kunskap. Istället för att ha kunskap om honom som är god, söker människan kunskap om det goda. En kunskap om gott och ont. Och godheten blir då inte längre en person, Gud själv, utan den blir en princip och ett handlingsmönster, ett beteende, en teknik, en massa handgrepp, en regelbok om hur människan ska göra. Och samtidigt får då människan någonting som människan inte hade dessförinnan, nämligen kunskap om det onda. Den klarar man sig utan. Ni har hört den här gamla vitsen om gumman som kommer upp på kommandobryggan på den här skärgårdsbåten, och så frågar de skepparen: vet skepparen var alla grunden ligger? Nej, säger han, jag vet var de inte ligger. Men det räcker ju. Vi behöver väldigt lite kunskap om det onda egentligen, om vi känner honom som är god. Men när människan byter ut kunskapen om honom som är god mot kunskapen om det goda, då måste vi också ha kunskap om det onda. Och vi ser ju det. Och vi såg ju det på 70-talet och tidigt 80-tal. När demonologin gjorde sin entré i Guds folk. Vi skulle ha kunskap om demonerna. Vi skulle veta allt om djävulen och allt om andemakterna och hur andemakterna var ordnade i hierarkier och andefurstar över städer och andefurstar över områden och väldigheter och vad det var mera. Guds folk skulle plötsligt ha kunskap om det onda. Och så tappade vi glädjen i Gud. Och blir istället någon sorts... involverad i någon sorts kamp mellan gott och ont på fel sätt. Och så tappade vi mycket av glädjen. Och vi tappade mycket av renhet. Det finns två sorters glädje. Det ena kan du kalla för återseendets glädje. Få Folk frågar ibland, vad i all världen ska ni glädja er åt hela evigheten? Det måste ju bli långtråkigt. Det bara måste det bli. Ja, det får ju bli en glädje som inte är av denna världen, förstås. Och den finns i denna världen. Återseendets glädje. För en del år sedan fanns det en sån här dekal som man såg på baksidan av gamla bilar där det stod gammal kärlek rostar. Men originalversionen av ordspråket är bättre. Gammal kärlek rostar inte. Och den bygger ju på återseendets glädje. Men sen finns det något som heter nyhetens behag. Det är denna världens glädje. Och ju mer nyhetens behag smyger sig in i våra äktenskap, desto mer tittar vi surt på varann över köksbordet och säger, jag skulle vilja ha någon annan. Jag måste piffa upp tillvaron med någon mer än dig. Men ju mer återseendets glädje dominerar i våra liv, desto monogamare blir man ju som bekant. Då räcker ju det. Och när nyhetens behag smyger sig in i Guds församling, så får vi glädjen i resultat och händelser. Vi är inte förbjudna den glädjen. Men när den glädjen äter upp glädjen i Gud, i Guds person, då är det som att gå ut på en is som blir tunnare och tunnare tills plums man brister igenom. Andebedömning. Vad är det? Hur bedömer man vad som är rent och vad som är orent? Ja, jag tror att man kan säga som en liten tumregel så här. Att om du kommer in i ett sammanhang där glädjen fattas, då måste du säga att här är det något allvarligt på tok. Men om du kommer in i ett sammanhang där glädje råder, så måste du säga, nu måste vi ta reda på om detta är en glädje i Gud eller om det är en glädje i något annat. Ju mera det finns en glädje i Gud, desto mer kan du vara trygg över att det sammanhang du har hamnat i är rent. Men ju mindre du förnimmer av den glädjen och att istället det är resultatglädjen som blommar och prunkar och syns och hörs, desto mer måste du vara på din vakt. Jesus har ju väldigt skarpa ord att säga om det här i Matteus 7 kapitel, 15 vers. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen. Ja, det där är ju en väldig bild av vad som händer om vi uteslutande gläder oss över att andarna är oss underdåniga. Då finns det en glädje som väcks till liv. Som kommer att på olika sätt expandera i vårt inre tills vi blir som rovlystna vargar. Ingen bestämmer sig med vett och vilja från början att bli en rovlysten varg. Utan det är bara så att om vi inte kan hantera framgångar eller medgångar, utan att glädjen i medgången överskuggar glädjen i Gud. Då blir det så här. Och den glädjen, säger Jesus, den bär ingen god frukt. Den enda glädje som verkligen bär god frukt, det är glädjen i Herren. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Men min kropp och min själ försmäktar, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. Det talas ju mycket i Nya testamentet om Biliams villfarelse. Till exempel i andra Petrusbrevet. I det andra kapitlet som handlar om falska profeter. Så står det så här i 14:e versen. De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden. De förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet, dessa förbannade som har lämnat den raka vägen och gått vilse genom att följa Biliam, Bosors son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig, men blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna började tala med människoröst och hejdade profeten i hans dårskap. Man kan tycka det att det är ju en förfärlig bild Petrus tecknar här. Lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden och så vidare. Men det där är ju slutstationen. Och den som är lite beläst i väckelsehistoria vet att många som, så att säga, fått stora gåvor sig anförtrodda och fått se stora segrar och inte kunnat bära det, slutar förbluffande ofta på det här sättet. Det betyder ju inte att vi ska krypa ihop och säga det att det här med nådegåvorna, det är farligt, vi ska nog helst bara försöka att uppfylla kyrkbänkens ämbete till dess att Herren kommer tillbaka. Nej, var ivriga att undfå nådegåvor, säger Paulus. Men i vår iver att undfå nådegåvor kanske vi också ska vara ivriga i att söka förmaning. Ty många gånger är det lätt för en utomstående att se om man har sin glädje i Herren eller om man har sin glädje i det som händer. Om man gläds över att andarna är en underdånig eller om man gläds med änglarna i himlen över att en människa blir fri. Det är inte lätt att se alla gånger. Och på den punkten tror jag att vi behöver göra oss väldigt beroende av varandra. Och väldigt lyssnande till varandra. Och att vi i kärlek får förmana varandra. Därför jag tror ändå att detta är den mekanism som fått alla väckelser att avstanna. Och då övergår allt sammans i farisism. Ett beteendemönster. Ett handlingsprogram. En mänsklig aktivitet istället för Guds andes handlande. Därför är det kanske viktigt när vi också talar om andebedömning. Att vi inte bara försöker att lukta oss till vad det är för glädje som är på gång. Utan att vi också är klara över att glädjen i Herren öppnar människans öron och gör henne lyssnande. Medan glädjen i resultatet stoppar igen öronen och gör människan döv. Vi ska slå upp i första Johannesbrevet 4. Och läsa de 6 första verserna. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud, ty ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Hur skiljer man på sanningens ande och villfarelsens ande? Jo, genom att testa om en människa är villig att lyssna. Ty glädjen i resultaten, glädjen i manifestationerna, den leder till självtillräcklighet. Det är så att säga frestelsen i det hela. Det är ju själva glädjen. Jag klarar det här. Jag kan det här. Ni såg väl att det var jag som drev ut den här demonen. Självtillräcklighet att bli som Gud. Du, människans önskan att bli som Gud är ju önskan att räcka till i sig själv. Att själv klara rättfärdigheten. Det har vi ju kämpat med allihopa och gör kanske fortfarande. Att själv klara andeutdrivningen, att själv klara helandet, att själv klara vittnandet, att själv klara, ja. Det kan ju bli en oändlig lista det här. Vad vi skulle önska att vi kunde klara alldeles själva. Och det är ju den glädjen som är så farlig. Och när den glädjen sätter tänderna i oss, så är vi inte längre villiga att lyssna. Ty lyssnar gör ju bara den som är medveten om att jag klarar inte detta själv. Jag räcker inte till. Det kan du skriva i eldskrift över den som är villig att lyssna. Jag räcker inte till. Men den som tycker jag klarar mig själv, han tycker också det är bara ett onödigt sätt att spilla tid att hålla på och lyssna på vad folk kan ha för synpunkter. Så det är mycket en fråga om öronen. O, att ni idag ville höra min röst. Att ni ville. Och visst, vi kan bli så karismatiska så vi säger jag hör Guds röst 24 timmar om dygnet. Det är bara det att i sådana situationer är Gud ofta fiffig nog att tilltala en genom medmänniskor. För att se om vi verkligen är ute efter att göra oss beroende av hela Kristi kropp eller ej. Och det är av den här anledningen som det alltid måste finnas ett kors där det också finns kraft. Om det inte finns någon glädje och om det inte finns någon framgång, så behövs det inget kors. Men där det finns kraft och där det finns framgång, där måste det finnas ett kors. Det korset måste få läggas över den glädje som varken du eller jag kan stänga av. Glädjen i resultaten, glädjen i framgångarna, glädjen i det som så lätt tar över och blir duktighet. Du har ingen makt över det, och jag har ingen makt över det. Utan Gud måste få lägga ett kors över den glädjen. Därför att där det korset läggs på, där dör den glädjen. Men glädjen i Gud, den blommar. Den släcks inte genom ett kors. Vi ska sluta det här bibelstudiet med andra Korinthierbrevet 1, verserna 3-11. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressade så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt hopp. Han ska rädda oss. Och ni ska hjälpa till med er bön för oss, så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan. Här är det väl värt att märka att ordet tröst, både i grekiskan och hebreiskan, betyder egentligen något mer än bara detta att visa vänligt deltagande till den gråtande. Utan det betyder faktiskt också att ge styrka och kraft. När det står talat om att Jesus är Israels tröst, så betyder det inte bara att han kommer och gråter med dem som gråter, utan att han också löser, så att säga, upp syndens problem. Och när Paulus talar om tröst här, så menar han båda sakerna på en gång. Han talar om ett flöde av Guds kraft som botar de sjuka, som får människor att vända sig till Gud. Och samtidigt så talar han om hur svårt han själv har det mitt i denna process. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Jaha, säger vi, vad pratar de om? Jo, han pratar om det som står i Apostlagärningarna 19. Vi ska inte slå upp det nu. När han var i Efesus. Och när Gud genom Paulus gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag. Det är ni. Jag vill att ni ska veta hur svårt vi hade det, säger han. Det var inte tjo och kim. Inte enbart i alla fall. Utan till sist så blir det här upploppet som guldsmederna satt igång med för att han hotade deras näringsverksamhet. Och Paulus säger, vi var övertygade allihopa om att vår sista stund var kommen. Vi trodde, nu är det klippt. Nu tar de död på oss. Men genom ett mirakel så blir de rädda. Deras stund var inte kommen. Den skulle komma senare, men den hade inte kommit då. Hela tiden, säger Paulus, har vi en dödsdom inom oss. Hela tiden råkar vi ut i stora svårigheter, i stor nöd, samtidigt som kraften flödar. Varför detta? För att vi inte ska förlita oss på oss själva. för att inte den frestelsen ska bli oss övermäktig. Att vi gläder oss över att andarna är underdåniga istället för att glädja oss över att våra namn är skrivna i himlen. Vi längtar efter att kraften ska flöda. Vi längtar efter att den stora glädjen ska komma till Guds församling. Vi längtar efter de tider då vi ska få föra många människor till tro. Men när de tiderna kommer, då behöver vi korset. Den jämmerlighet som Guds församling lider under när den är kraftlös ska vi inte kalla för korset. Därför det är bara följden av att Guds församling så att säga inte är uppfylld av Guds härlighet. Och det är väldigt lätt gjort när vi har suttit i våra kyrkbänkar i 2 årtionden och varit deprimerade, och så utgjuter Gud sin ande. Och så säger man, åh, nu äntligen kom glädjen. Det är glädjen det hela går ut på. Och så är man inte noga med vilken sorts glädje det är. Och så flippar det hela ur fortare än man kunde att ana att det kunde göra. Krafter kommer loss som man inte hade en tanke på att de ens skulle finnas. Därför att man tänkte att ja, nu äntligen började rulla i det fastrostade maskineriet. Nu har glädjen kommit. Nu ska vi odla all sorts glädje här. Och så blir man tagen på sängen. Man söker inget kors. Man väntar sig inget kors. Man tittar istället föraktfullt på den tiden då Guds församling levde i förnedring och svaghet. Och säga att ja, om det där var korset så ska vi så långt bort ifrån det tillståndet som möjligt. Och då dröjer det inte länge förrän man flippar ur så totalt att Gud måste dra sin ande tillbaka. Och man är tillbaka i den jämmerlighet där man började. Och på det sättet har kyrkohistorien och väckeshistorien pendlat fram och tillbaka. Jag tror kanske inte att de eviga och ständiga väckelserna är möjliga. Men jag tror att vi kanske skulle kunna lära oss ett och annat av gångna generationers misstag. Nu ska vi be. Herre Jesus Kristus. Du ger oss glädje i hjärtat. Större än den som de får som har vin och säd i myckenhet. Därför vi har en glädje i dig. En glädje som finns både i medgångens och framgångens dagar. Lika väl som i de svåra och trånga dagarna. Herre, vi är glada över dina gåvor. Och vi vill söka dina gåvor för världens skull. Men vi vill inte bara ha vår glädje i gåvorna. Utan vi vill komma djupare än så, Herre. Med din hjälp vill vi ha vår glädje i din person. Genom att vi allt mer lär känna dig. Att du allt mer låter oss få begrunda ditt ords uppenbarelse om vem du är. Herre, så att tyngdpunkten i vår glädje ligger rätt. I dig och i ditt rike. Och inte enbart i dina gåvor. Inte bara i det du gör och det du låter oss göra. Utan mest av allt i dig själv. Lovat vare ditt namn. Amen.